This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
.211 mål gjorde Frank Lampard i Chelsea-tröjan, men det är han klubbens främste målgörare genom tiderna.
211 medlemsländer har just nu både det internationella fotbollförbundet och det internationella tennisförbundet. Det är bara volleyboll, bordtennis och friidrott som finns i organiserad form i fler länder i idrottsvärlden.
211 centimeter lång är Tim Duncan, basketlegendaren som 5 gånger blev NBA-mästare med sitt San Antonio Spurs. Duncan har många ansett som tidernas bästa power forward.
211 centimeter lång är också kroaten Ivo Karlovic, tidernas längsta tennisspelare på ATP-touren.
211 målgivande passningar på 276 matcher i landslagströjan gjorde kanadensiskan Hayley Wickenheiser. Tidernas bästa poängplockare i den internationella damishockeyn och 4 gånger olympisk mästare.
211 mål gjorde finländaren Tommy Kallio under sin långa hockeykarriär i elitserien och svenska hockeyligan. Kallio som representerade Frölunda och Växjö är ligans näst bästa utländske målskytt genom tiderna.
211, hör här, kilometer i timmen var hastigheten när brassen Ronny Heberson satte en frispark för Sporting Lissabon för ett antal år sedan. Mätningen 211 km i timmen gjordes av inofficiella mätinstrument men räknas som det hårdast uppmätta skottet i fotbollshistorien. Måste nästan kolla på den här länken här alltså.
Du som är statistikguru, Jens. Varför finns det inga officiella siffror? Kolla till att börja med om det är hårt, vad du tycker. Är det superhårt eller?
2 minuten voor tijd staat het nog altijd 0-0 bij Naval tegen Sporting Club de Portugal. Maar invaller Ronnie produceert hier een schitterende vrije trap.
Alltså det är tungt. Det är en praktpärla, det får man ju lov att säga. Men man skulle ju nästan vilja ha något form av mätverktyg så att man verkligen kunde jämföra hårda skott med hårda skott och se vem som har det kraftfullaste tillslaget.
Jo, men ska vi inte dra igång det här nu, Tommy? Sätt fart på vignetten. Om nu är det här i 211 kilometer eller inte, det är väl trots allt någonting endast för jag har haft akademiskt intresse.
Ja, men hög hastighet på vignetten i alla fall. Här kommer Sporthuset avsnitt 211. Lasse och Tommy här i Gustavsberg. Jens torkar just nu svetten ur pannan faktiskt i Montreal. Om det är tecken på en monumental jetlag eller?
Nej, men det är väl inte det. Men däremot så är det Indian Summer här i Kanada och Montreal. Och jag kan säga att jag hade inte riktigt räknat med det. Så det var liksom 31 grader varmt när jag flög in till Montreal igår eftermiddag. Och jag frågade taxichaufförerna, frågade andra, är det här liksom vanligt? Nej, det är det inte. Men imorgon kommer det att bli svårare. Men det är 25 grader nu klockan 6:30 på morgonen. Och just nu är jag i hallen och här står luften helt still. Så jag har en liten handduk och jag tog på mig en t-shirt som jag kan svettas rejält i. För det kommer att bli det under den här
träningspass för dig där alltså.
Ja, det blir i varje fall att svetta ur lite diverse ånger och vätska.
Då är det inte rätt läge att snacka hockey med dig med andra ord.
Jo, det drar ju igång ju för tusan. Det ska
är runt hörnet. Och du är i Montreal, en av de mest klassiska och tunga, kan man säga, va? tunga hockeystäderna i Kanada.
Det får man väl ändå säga, en av de första lagen som har varit med sedan tidernas begynnelse. Och när jag kom över här i mars var det väl, och det pratades NHL-hockey och The Habs game, liksom. The Habs, och vi ska gå och se The Habs, vi ska gå och se The Habs. Jag tänkte, varför går alla och se The Habs? Varför går de inte och se Canadiens? För det är ju liksom vad man i Sverige tror att de kallas. Men här heter de, kallas de för The Habs. Och jag måste säga att jag var ute och handlade igår, så kylskåpet har lite innehåll i varje fall. Så det var en hel del The Habs-tröjor på folk ute, så temperaturen, hockeytemperaturen är svalare, höll jag på att säga, eller hetare kanske man ska säga.
Nästa vecka börjar ju NHL ishockeyn alltså.
Vet ni varför det heter The Habs förresten? Eller varför de kallas för det?
Ja, det kan man ju faktiskt undra över.
Tänkte att det där var nog en sån hockeykunskap som ni hade koll på. Jag tror att jag har fått fram rätt. Jag ställde frågan när jag var på The Habs game i varje fall. Och The Habitants är ju liksom invånarna i staden, och jag tror att det är, och jag vet inte om det är på franska, misstänker jag också någonting. Du, Lasse, har ju
habitant, men jag, alltså det är ju trist att ha ett smeknamn med H i, för fransmännen är ju inte direkt så där överdrivet förtjusta i den bokstaven.
Misslyckat.
De utelämnar den ju faktiskt rätt ofta.
Men du, apropå ishockey och fotboll, nu så går ju säsongerna ihop då. Som det är i september månad när ishockeyn har startat och fotbollen är i sitt crescendo. Och du dubbeljobbar ju alltjämt, Lasse, som du har gjort egentligen sen, det är från och med nästa säsong som du enligt min bedömning då kommer få det något lugnare då fotbollsallsvenskan försvinner från C-more.
Ja, du snor ju den. Men alltså, ja, jag jobbar med, parallellt sen jag kom in i branschen i januari 1988 har jag jobbat med ishockey och fotboll. Mm. Det låter som en om du över din högra axel på diskbänken där borta så har du svaret. Ja, där ligger nämligen de två pärmarna. En för hockeyns, det står faktiskt, undrar om det inte står elitsen fortfarande på den. Jag är lite sen med namndöpningen.
Du är en tvättäkta pärmbärare.
Pärmbärare, det är verkligen SHL i ena pärmen och fotbollsallsvenskan i den andra. Det är en underbar tid när allsvenskan i fotboll tickar avgörande matcher till höger och vänster hela tiden. Vi pratar om 23, 24, 25. 25 omgången spelas ju färdigt samma dag som den här podden kommer ut.
Just det.
Men det är ju ändå 5 omgångar kvar. Och det är avgörande matcher och det är svett. Apropå Jens fysiska tillstånd så svettas det rejält på flera håll, va? Och vi lägger pussel och räknar kvarvarande program och så vidare. Det är en oerhört härlig tid samtidigt som hösten gör sig påminn, va? Det är ju då de avgörande matcherna spelas, så det tycker jag faktiskt har en liten charm i sig faktiskt.
Och du är nog den enda i, kan du vara den enda i det här området där vi sitter nu i alla fall i Stockholmsrådet som har på din air condition så här i mot slutet av september. Den som Jens så väl hade behövt. Vi sitter ju här och huttrar
trots att det över den.
Det är ju faktiskt en sån här luftvärmepump, säger man, va? Så den är ju till för att hjälpa till när det är kallt. Vi bor ju ändå i ett vinterland.
Men det är nästan ett hån mot Jens som sitter i 30 grader och inte har AC. Och vi sitter i AC när det är 10 grader ute.
Ja, men jag förstår inte att Jens har satt sig i den här situationen. Men den där inställningen att man kan vrida på den där så att den blåser kall luft, den är ju grym. Den är grym.
Ja. Men du,
och så hockeyn som startar.
Sätt en hockeyrubrik innan vi tar tag i fotbollen. För jag menar, den är ju bara finns det någonting vi bär med oss från inledningen av SHL som kan bli på något sätt vara någonting så ihållande?
Alltså ihållande? Ja. Det är bättre kvaliteter. Sen kommer det såklart att du ska spela driftsmatcher utav det här också. Då ska det bli spännande att se om den kvaliteten är
men bestående. Oskarshamn leder när vi spelar in där, och det är ju det som är den stora grejen. Men det gjorde även Karlskrona som var en liknande hade liknande trupp kanske som Oskarshamn efter, vad var det, 10-15 omgångar.
Men det är klart att Oskarshamn 3275 är en sån där som man, jag får känslan när jag ser bilderna därifrån att jag kommer ihåg gamla Solna is som fanns. Det revs ju till förmån för bostäder. När vi pratar om att det är brist på idrottsytor så är ju faktiskt det ett utomordentligt exempel på detsamma. Men det är liksom, och du vet den här kortsidan med repet, det var väl inte plexiglas, det var något annat. Och liksom, man känner nästan träbänk, alltså så. Mm. Och det är ju Oskarshamns ishall, det är ju inte något annat. Liksom. Den har vi någon sponsornamn den också såklart. Men jag blir lite förtjust över den lilla orten med sitt lag i högsta serien. Tar inte in mer än drygt 3000. Absolut smakfullt när de möter Djurgården.
Och så fick de ju behålla,
och publiken sitter ju på isen i princip.
Ja, och de fick ju behålla sizen på sin hall. För att Karlskrona till exempel var ju tvungna att bygga ut till ett mått som inte var lämpligt.
Ja, Så det är lite kul tycker jag. Och att de har varit bra i inledningen.
Hörde du på podden senast? Björklöven topptippade.
Jag blev ju jätteglad när jag hörde både Miros och inte minst Thomas profetia. För Björklöven vill man ju ha i högsta serien. Jag tror det är ganska många som vill, är det inte så? Sprid ut liksom ett klassiskt lag som har många. Och det är ju en hockeystad i väldigt stor utsträckning också. Så jätteroligt, hoppas de kan leva upp till förväntningar och förhoppningar och vara med och slåss om en SHL-plats.
Undrar om Skellefteå-supportrarna tänker om ett Björklöven i SHL så här.
Ja, men det är ju en klassisk rivalitet mellan lagen, så det är klart att det finns få Skellefteå-supportrar som önskar Björklöven framgångar. Men det är bra för regionen, så de får se det på det sättet när det väl är dags.
Jo, men den där rivaliteten, den ändras nog inte. Jag menar, den finns ju på andra ställen också. Det är väl knappast så att Malmö applåderar Rögle eller tvärtom. Mm. Det är väl knappast så att Örgryte i fotboll applåderar Gais eller tvärtom.
Men tänk att man på ett plan gillar att ligga i samma serie. Eftersom man då får ha rivaliteten där på plats.
Det var ju som den numera bortgångne UEFA-presidenten Lennart Johansson sa, hedersordförande i Svenska fotbollförbundet och också hedersordförande i AIK. Han sa ju om både Djurgården och Hammarby att med ska de vara, men stryk ska de ha. Och det tror jag, det är ju den typen av kärvänlighet någonstans det ändå ska vara.
Veckans surr. Men när det gäller fotbollsallsvenskan, Jens, så har ju du en utmaning mot lyssnaren Lucas Adrian inför den här säsongen, där han sa att IFK Norrköping vinner guld och du satte emot på Malmö FF. Det handlar om 1 000 kronor till välgörande ändamål. Och vi målade aldrig upp kriterierna riktigt kring det här tipset, vad som händer om ingen av de båda lagen vinner. Hur gör vi då?
Det kunde bara bli de två.
Jag undrar om inte jag...
Märklig tävling.
Ja, han har gått samman i varje fall och sagt att då åker de till välgörande ändamål hela högen ändå.
Ja, just det, bra.
Så pengar ska in oavsett.
Men tror du att MFF tar det till slut ändå? De har ju nu några poäng upp till Djurgården efter att Hammarby besegrade AIK. Det var ju en viktig grej i helgen som gick då, när Hammarby vann den här matchen.
Och vi ska säga det också att samma kväll som den här podden kommer ut så kompletteras ju den 25:e allsvenska fotbollsomgången, bland annat då med Skånederbyt Malmö FF Helsingborg.
Det är ju Djurgården, MFF, AIK något av de tre lagen kommer att ta hem det hela. Och Djurgården har ju sett ruskigt imponerande ut, måste jag säga. Och det enda som man undrar är ju, kan de gå en full säsong igenom utan att få en svacka? För de har inte haft någon riktig svacka. Och gör de det, då är de väl förtjänta av guldet. Och då tror inte jag att ens Malmö FF eller AIK klarar av att jaga ikapp dem.
Den enda svackan de har, det är den ständiga svackan att de alltid förlorar derbymatcher. Och de har ju en sån kvar mot Hammarby, Djurgården alltså.
Men det är också lite det här med rivalitet. Men vi ska ha klart för oss att Djurgården ska ju titta på när i omgång 28 Hammarby möter Malmö FF på Tele2 Arena. Och när i omgång 29 Malmö FF möter AIK hemma i Malmö. Så Malmö har ju de båda andra Stockholmsklubbarna omgångarna efter varandra, 28-29, när det sen bara återstår en omgång.
Men jag känner så här, Hammarby tog du inte med i dina guldtankar där, Jens, men de har ju mycket matcher på Tele2 här på slutet och de kommer vinna de här matcherna. Alltså de är så bra på Tele2 Arena Hammarby. De spelar en enorm offensiv fotboll. Det var intressant också, jag hörde i er sändning på Simor där Jesper Jansson intervjuades inför sportchefen. Då sa han det, har ni en uttalad strategi att ni ska spela offensiv fotboll? Då sa Jesper Jansson, ja, den satte vi upp för ett par år sedan. Vi ska spela offensiv fotboll. Så det är liksom jättetydligt. Och så jag ser inte hur Malmö ska kunna få med sig någonting från den matchen faktiskt på det där konstgräset.
Nej, men det är ett helsike att tampas både med egentligen Hammarby och Djurgården på konstgräs. Så att det stämmer. Och jag har imponerat otroligt mycket av Hammarby den här säsongen och deras offensiv. För det är ju den som sticker ut om man jämför med hur mycket mål de gör med alla andra. Och jag tänker på Borussia Dortmund. För det är liksom samma... Det är liksom en passion av att spela, eller för att spela offensiv fotboll. Och det är nästan så de har gjort det till en konstform. Jag tror trots allt att inte det räcker. Det finns tre lag framför Hammarby som har ytterligare några poäng till godo. Och jag tror att något av de tre lagen kommer att gå mer eller mindre, inte fullt rent, men tillräckligt rent för att hålla Hammarby på avstånd. Men däremot håller ju Hammarby på att bygga på sig ett lag och ett spel som börjar vara SM-guld, ha SM-guldglans på sig och kunna bli favoriter, inte minst inför nästa års allsvenska, om det inte skulle räcka till den här gången. Så, och häftigt att kunna bygga det på en sprudlande offensiv som bara öser in mål, för det gör de.
Malmö har press på sig, såklart. De ska också hantera Europa-parallellen. AIK har ett misslyckande i att inte komma in i Europa Leagues gruppspel. Det var en uttalad målsättning att försöka haka på Malmö FF och utmana Malmö FF, och då behöver du ekonomiskt komma närmare, och det är omöjligt att göra så länge Malmö spelar slutspel i Europacuper, oavsett om det är Europa League, Champions League, och de andra inte gör det. Då kommer Malmö rycka ifrån nämligen. Och så har ju Djurgården kommit från ingenstans. Det var ju inte många som pratade om att Djurgården skulle leda Allsvenskan 5-6 omgångar före slutet, inte.
Före, nej.
Absolut inte. Nej. Och så kommer Thomas Lagerlöf och Kim Bergstrand in med ordning och reda och struktur, och så helt plötsligt visar sig att Djurgården har, nu är allt himla bra med Djurgården, och de har så rätt lag, och det är så duktiga spelare, och de spelar så fin fotboll, och vädret är vackert, och alla snackar positivt om Djurgården helt plötsligt. Så det är väl Djurgården och IFK Göteborg som är de stora utropstecknen den här säsongen i Allsvenskan.
Högt i tak i sporthuset.
Jag har gått och funderat på det här med filmningar som ju upprör väldigt många inom fotbollen och allmänt fusk. Nu är jag inne på den här. Alltså jag skulle vilja, och det här har du pratat om tidigare, så det är ju inget jättenytt i sig, videogranska i efterhand och straffa filmningar och uppenbart fusk. Och skapa en lista för de här filmningarna och fuskarna som om det har en samma nivå som varningar, det vill säga att varje fusk, varje filmning leder till en varning, eller om man väljer att klassificera det i en egen kategori är jag inte riktigt klar med i huvudet, men att man har samma upplägg egentligen, att tre sådana ger avstängning, och det kommer inte vara en människa i hela världen som vill toppa den listan. Baksidan är att det här hjälper inte ett förlorande lag som har fått en straff emot sig som filmades elegant och lurade skjortan av domaren. Men jag tror att i långa loppet så kan man komma åt beteendet och ändra beteendet. Och det tycker jag är dags att göra. Ge sig på filmnings- och fuskningsbeteendet så att vi minimerar det och så att vi gör det. Så att de som använder sig av det och försöker fuska sig till fördelar på ett tydligt sätt markeras att det här är inte bra, det här är inte rätt, det här är inte riktigt, det här är inte vad vi vill ge våra fotbollsungdomar som förebilder och vägar att använda sig av, utan det här är någonting som ska bort.
Enig med dig, Jens. Jag skulle vilja komplettera din idé med att säga att jag tycker man ska införa en disciplinär instans som bedömer varningar och filmningar i efterhand.
Ja.
Och så inför man ett system när man har prickar. Ja? Och så säger man det att om du till exempel sparkar bort bollen efter signal, och då får domaren döma gult kort under matchen, han håller inte på med något annat, eller hon. Men den här disciplinära instansen, okej, jag sparkar bort bollen, det är en prick bara i det här disciplinära bla bla. En varning för en tokkapning i mitten, ja, tre prickar. Filmning, då går man in och tittar så här efteråt, du filmar, försöker vilja en förberedelse, fyra prickar får du för det. Och så tar man ett system där när du får sex prickar, då blir du avstängd i en match. Så man tar bort det här med att det bara är varningar som leder till avstängning. Mm. Och man lägger in även filmningarna där. Och så har man en disciplinär instans som sitter och bedömer det här. Och där sitter gamla lirare som har varit med förut och gnuggar med det här och vet vad det är som händer inne på planen. De sitter och är med och bedömer det här. Och på det sättet skulle man ta bort den här hysterin som också uppstår när varningarna ackumuleras här. Du får en varning om 1, en i om 2, sen får du en om 29 och missar sista omgången.
Men då är det prickarna som ackumuleras lika väl?
Ja, de ackumuleras ju på detta sätt.
Så det blir egentligen samma problem att på slutet kan du drabbas ganska hårt.
Ja, det kan du göra, men du kan inte bli så att säga, du får bara en prick för en liten lättare grej som du får varning för enligt regelboken. Mm. Men du får flera prickar om det är en tuffare grej, va? Mm. Mm.
Ja, men det, jag tycker vi kan lägga fram gemensam motion. Det känns som att det finns underlag för att presentera ett gemensamt upplägg för hur man kan framförallt komma åt beteendet och bli av och komma åt att bestraffa så att vi blir av med beteendet filmningar och fusk.
Skriver du ihop den eller, Lasse? Du är ju ganska bra på så här kanslisvenska.
Ja, det här är väl många goda krafter inom fotbollsrörelsen som fixar till det här. Det är jag övertygad om. Ja. Samtidigt som i alla sammanhang tycker jag allsvenskan är inget undantag. Antal domslut som berör mål, straffsparkar, röda kort. Alldeles för många sådana kommer i fokus för att det saknas korrekt domslut. Vilket innebär att VAR-diskussionen hela tiden uppstår. Mm. Och det här vi pratar om nu, att granska i efterhand och titta på, det är också någon form av att man använder sig av tekniska hjälpmedel för att komma åt det som är fel.
Jag är helt övertygad om att det här kommer och det kommer först mest troligt i Premier League. För jag tror där är motståndet mot filmningar större och tydligare än någon annanstans. Och Premier League har visat sig även i andra sammanhang vara de som är starka nog och våga fatta beslut att testa och göra någonting först. Så mest troligt kommer det där först och så sedan så tycker alla i Sverige att nej, men det är ju toppen. Klart vi ska köra det här också.
Sporthuset 211.
Friidrotts-VM startar imorgon. Ett av de största arrangemangen i världen är ju friidrotts-VM. Vi kan återkomma till vilka som är de största faktiskt mästerskapen. Vi vet ju att sommar-OS och fotbolls-VM är ohotade topp två. Men några dagar då att hålla extra koll på. Rista in det här i kalendern, ni som är intresserade av friidrotts-VM. Måndag, nu på måndag när det här spelas in, 30 september klockan 20, diskusfinalen. Daniel Ståhl, superfavorit. 400 meter häck, final samma kväll, alltså måndag, med Karsten Warholm, norrmannen. Det blir världsrekord, säger jag. Han slår Kevin Youngs 46-78 i det här loppet. Perfekt med den här värmen då för att springa 400 meter häck. Han gjorde ju under 47 sekunder i weltklasse och är tvåa genom tiderna. Och nu så tror jag att han slår Kevin Youngs världsrekord. Och sen på tisdag då, dagen efter, den 1 oktober, stavfinalen där Armand Duplantis är en av guldfavoriterna. Han vann ju EM i fjol, nu handlar det alltså om VM. Och där också, på 200 meter, den nya superstjärnan Noah Lyles, amerikanen, som ju har gjort 19,50 år och med det fyra i världen genom tiderna. Jag tror han kan komma ner mot Michael Johnson-tider här i Doha. Alltså ner
Johnson.
Ner mot 19,30 någonstans där för Noah Lyles.
19,32!
Ja, klassiskt verkligen det där 19,32. Jag frågar om Noah Lyles kan hitta på någonting liknande. Om inte nu till Doha-VM så till Tokyo-OS nästa år. VM, det drar igång alltså denna fredag. Först ut för svensk del Tobias Montler i längdhoppskvalet. Jag tänkte att jag ska försöka slå expertisen nu i ett antal grenar när det gäller att tippa hur det går. Det är ju lätt att kika på diverse spelbolag och jag har bollat hela grenprogrammet med Elias Chilasi, en oerhört friidrottskunnig sporthuset-lyssnare, för att få extra input. Tack Elias, som ofta hör av sig också. Tack för det. På @sporthuset på Twitter eller Sporthuset podcast på Instagram. Så nu gäller det att vässa tipsen. Svenskgrenen nummer ett tror ju alla blir diskusen faktiskt. För Daniel Ståhl är ju sån favorit. 1,20 gånger pengarna. Där ligger han ungefär i snitt på de olika spelbolagen runt om i världen. Och det är svårt att tippa någonting annat även om Ståhl aldrig har vunnit något stort mästerskap. Den andra svenskgrenen, stavhopp, där är det tajtare. Kendricks, amerikanen, är huvudfavorit med Duplantis nära som utmanare. Men jag tycker man ska se upp för polacken Piotr Liszek som inte alls är lika betrodd trots att han hoppade över 6 meter två tävlingar i rad under sommaren i juli. Sen lite dipp före VM och det gör att väldigt få tror på Liszek, men där tror jag det finns läge att fynda som tippare. En gammal svenskgren där jag också tror att det går att hitta någonting bra tipsmässigt, det är herrarnas höjd. För där talas det ju mycket om en vitryss som är världsetta på 2,35, men han är ung, han är 21 år. Och så Barshim då, hemmahopparen ifrån Qatar som har haft skadeproblem. Ska han hinna i fatt formmässigt? Tveksamt. Därför säger jag ukrainaren Andrei Protchenko. Det är nog både första och sista gången som hans namn nämns i den här podden, kanske. Vi får se. Men jag tror han kommer vinna höjdhoppet. Bra odds kommer det vara i alla fall. Tips 5000 meter också. Det blir Etiopien där, som så ofta, trots att de flesta oddsättarna är inne på att Jakob Ingebrigtsen kommer att vinna, norrmannen. Men Etiopien är Ja, de är så bra Etiopien på att samarbeta i stora långlopp. Jag tror de gör det också nu på ett effektivt sätt. Däremot annorlunda på 1500 meter. I den lite mer chansartade distansen, Jakob och Filip, brorsorna, tror jag kan utmana den suveräne kenyanen Timothy Chiruyot på 1500 meter, alltså sista söndagen. Även om de aldrig besegrat kenyanen. Chiruyot, sån där perfekt galalöpare med harar, tillrättalagda lopp. Kenyanerna är mästare på det där. Men hur blir det när det blir ett rörigt mästerskapslopp? Jag tror att det kan leda till norskt guld faktiskt. Tänk vad häftigt det vore. Vilken grej. Nästa vecka kommer förresten Andreas Almgren till vår poddstudio. Han missade ju VM, klarade inte kvalgränsen. Får istället vara med i sporthuset då istället. Och då vet vi också hur det har gått för framförallt Daniel Ståhl och Armand Duplantis i VM.
Jag tänker på stavfinalen i sådana här stora sammanhang också. Du snackar om polacken där. Men det känns ju väldigt äventyrligt stav. Alltså. Det är så många moment som kan... Och där är väl en fördel med vädret då. Därför att det är ju kristallklart. Det blir ju inte som i Helsingfors att det plötsligt kommer blixtar och dunder. Vet du, man är livrädd att få en blixt i staven. Utan här kommer det väl vara när de tävlar, kommer det vara över 30 grader. Liksom,
garanterat. Och ingen nederbörd.
Det är luftfuktigheten som kan vara besvärlig, är det inte så? Även i september, sen september, tid oktober, om du har lite missflyt. Va?
Men grejen, luftfuktighet och värme och sådär, det finns inga som helst problem med det för friidrottare förutom de som springer medellångdistanslöpning. Alla andra vill i princip ha kanske alltså så varmt som möjligt.
Ja, ja.
Och stavhoppet är också bra på det sättet att på de här stora arenorna så är det också ganska vindskyddat, ofta.
Det kan ju vara, en dimension kommer ju saknas. Att döma av det ni pratade om i podden förra veckan. Miro Sala, Thomas Johansson och du. Men en dimension, det är ju publiken.
Mm.
Vilket innebär att jag kan tänka mig ändå att publiken som liksom skapar trycket runt omkring bidrar till att du får bättre resultat. Ja. Det vill säga att du springer lite snabbare kanske, eller att det är många som tjoar och kimmar. Men nu kommer det ju vara rätt ödsligt vad jag förstår. Och då kanske det inte är samma trigger för de tävlande.
Mm. Sitter du bänkad ens eller?
Det kommer jag göra. Jag gillar friidrott väldigt mycket. Och när ni väl har Andreas Almgren med, var det nästa vecka?
Mm.
Se till att fiska ur honom ytterligare något trevligt recept.
Ja, just det. Ja, precis, förutom hans hamburgare där.
Ja, just det. Han var ju, nu kanske man lägger pusslet här. Han hade ju, han kvalificerade inte in så hamburgare. Ja, ja.
Att inte någon bra...
Vad hände här? Vad hände här? Men var det han med referatet va?
Ja.
Det var ju bland det sjukaste jag hört. Det var otroligt bra. Mm. Otroligt bra röst hade han.
Det var ju
mycket tilltalade.
Rudishas världsgårdlopp i London på 800 meter.
I realtid liksom så. Rätt intonation och rätt pauseringar. Och mycket imponerande.
Men då vet ni vem ni ska höra av er till.
Men du utan kommer ju sitta hemma i tv-soffan och kommentera ändå. Det måste ju vara otroligt jobbigt att inte vara där efter att ha varit på alla VM sedan 1997.
Jag ska göra OS om 10 månader. Och trots allt är OS det största inom friidrotten. Och det märker man faktiskt på en del på startfälten också. Att Noah Lyles till exempel, den här superstjärnan på 200 meter, han kommer ju dubbla på OS. Så en del, det är ju faktiskt, det är en rekordkort tid mellan ett VM och ett OS. Det är bara 10 månader. Så,
ja, i och med att VM ligger så sent, ja, av värmeskäl.
Ja, precis. Ja. Och det gör att en del... Ja, men tittar du i USA till exempel så är ju friidrotts-VM ingenting jämfört med OS. För oss svenskar är det väl mer jämförbart kanske, friidrott, eller?
Jo, men det är ju samma sak när du kommer till EM. Det är ju det stort när det inträffar. Och inomhus-EM och inomhus-VM har det ju också hojtats om. Så det är ju stort. Och VM i friidrott, det kommer det ju att snackas om. Så enkelt är det ju.
Vad säger ni? 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 Vad säger ni?
Ja, det är så fint när ni kommer med era små kluriga tankar kring. Antingen kan det vara intronumret, introsiffran, 211 i det här fallet. Åsa Johansson, Johan Larsson, Ann Hopfgarten, John Lindell, Mikael Ljunggren, Henrik Sjöström som fick in sina förslag här i början. Eller så kan det vara alla möjliga typer av tankegångar, förslag på ämnen. Och ett ämne som har berört på sistone, det är ju det här som händer i hos dig, Jens. Ja, du är ju lite...
I Montreal.
Du är lite nomad. Du är en nomad.
Ja.
Men ofta är du ju i Malmö.
Just nu är jag faktiskt Jens i hatten, vill jag bara tydligt säga.
Ja, han har tagit på sig. Vad beror det på? Varför har du på en hatt plötsligt?
En glad i hatten.
Ja.
Nej, det låg i en korg här vid sidan om. Så. Strålkastaren är som en sol här uppe i, lyser mig i huvudet, så får jag en hatt så känns det som att jag är lite svalare, även om det är väldigt varmt här i Montreal. Mm.
Det finns många sådana här uttryck om hatten. Håll i hatten, ja. Glad i hatten.
Ja.
Ja. Malmö FF LB07. Malmö FF / LB07 är ett ämne som berör. Det är så att MFF har tagit ett inriktningsbeslut att för att skapa ett damlag så ska det bli ett samgående med Limhamn Bunkeflo 07, LB07. Och därmed så tar man, som supportrarna då är kritiska mot, en genväg i seriesystemet. Det har gjorts många gånger på i olika fronter. Var inte det när du Solna innebandy, du gick upp i AIK innebandy och då blev det liksom upp, ja, i seriesystemet.
Fast det började i motsvarande division 3 då.
Ja, okay. Mm.
Så vi gick från division 3, eller vi startade division 2 och var tvungna att vinna den serien för att ligga kvar i division 2, för det var en serieomläggning just då.
Just det.
Och sen så vidare till division 1 och därifrån vidare uppåt.
Men det är inte bara, för AFC tas ju som ett negativt exempel. Jag såg banderollerna där hos MFF-supporterna. Gör inte en AFC. Utan starta gärna damlag, säger de, men starta längst ner i seriesystemet och ta inte den här genvägen.
Sammangåendet skulle ju vara mer än damlaget, men jag förstår ju känsligheten i det hela. För man hade ju lekt med tanken att MFF hade startat ett damlag för 4 år sedan som är på väg upp till allsvenskan i år, och så kommer Blåvitt och så sen så gör de en sammangående med Kopparberg Landvetter eller något i den stilen och helt plötsligt tar genvägen in. Hur skulle det låtit då från MFF-supporter, ledare, spelare och allt vad det nu är för någonting? Så jag förstår ju känsligheten i den delen i det hela. Jag tycker det är positivt med det här stora engagemanget och intresset som finns för att MFF ska skaffa ett damlag, och det är ju ingen, tror jag, som har någonting att tjäna på och vill vara en del av det här Limhamn Bunkeflo och MFF laget om det kommer att motarbetas. Så jag tror att det finns stora möjligheter för supportrar eller medlemmar, ska man ju egentligen prata om det är så att det stora flertalet tycker att det här är absolut fel väg att gå, att påverka och ta det i en annan riktning.
Mångfacetterad fråga. Jag tycker det är jättebra att Malmö FF vill starta en elitverksamhet på damsidan. Jag tycker det är en självklarhet. Jag ser det till och med som en tävlingsförutsättning.
I linje med det vi har pratat om tidigare.
I linje med det vi har pratat om tidigare. Har du en klubb som ska spela på högsta nivå i herrallsvenskan, så ska det också finnas damverksamhet. Har du en damallsvensk klubb, ska det också finnas herrverksamhet. Så det är skillnad. Och det är också en verksamhet för juniorer och även för ungdomar. Så jag tycker att det i sig är bra. Sen håller jag helt med Jens, det här är en fråga för medlemmarna. Alla som håller på Malmö FF i det här fallet då, eller Limhamn Bunkeflo för den sakens skull, är ju supportrar, går på matcher och så vidare, och de får tycka och tänka vad de vill, men de som avgör frågan är medlemmarna, och detta är en skillnad. Alltså om du går och tittar på ditt lag när de spelar och inte är medlem, då är du supporter. Helt tillåtet, underbart. Du kan stå på ståplats, du kan sitta på långsida, du kan vara där och käka, jag bryr mig inte om det. Men du är supporter. Men den som är supporter, också medlem i klubben, har en extra rättighet och extra skyldigheter. Mm. Och det är de som ska avgöra frågan. Och jag förstår känsligheten att avancera genom seriesystemet, genom att, så att säga, köpa sin plats i det exemplet som Jens har här, eller ett samgående. Det är värt att ifrågasätta, och det ska vi som medlemmarna. Och vi ska komma också ihåg att regelverket tillåter ju en typ av sån här lösning. Och i en lösning inom ramen för regelverket så är det ju möjlig. Mm. Så låt då medlemmarna fatta beslutet.
Sen alltså tycker man ju i såna här lägen att det alltid blir intressant, för att medlemsmötet där också en röstning sker lyckas ju inte samla alla, vad det nu kan vara, 7000 medlemmar. Och här är ju ytterligare ett sånt här tillfälle där det skulle vara intressant att egentligen kunna rösta via mobilt bank-ID, ja, eller något i den stilen. Och ser man då att det är en 85-15 fördel för ett sammangående, ja, men då är ju det den stora majoriteten för det. Men så att man åtminstone vet att det, så att säga, är alla medlemmars stora önskan att gå i den ena eller den andra inriktningen. Det här engagemanget måste ju också innebära egentligen, om supportrar gärna, så gärna vill att man ska ta det så att säga rätt väg genom seriesystemet också innebär att det finns ett stort intresse att backa upp ett damlag genom seriesystemet och ju större engagemanget blir från supporterhåll i den frågan och från medlemshåll i den frågan, desto större stöd skulle jag också misstänka att ett lag som startar om och tar sig igenom hela seriesystemet också skulle få.
Jag tycker att den grundläggande föreningsdemokratiska frågan i att fler ska rösta är ganska viktig.
Håller med.
Och jag värjer mig lite mot det här att vi ska, årsmötet ska fatta beslut och då i vår förening har vi årsmöte först, eller sista måndagen i mars och då ska alla komma och då så de som inte kan komma, så är det, eller så får du rösta med en fullmakt eller någon sån här grej. Alltså när vi har en modern möjlighet med bank-ID och digitala omröstningar så borde det finnas alla möjligheter att säkerställa att fler medlemmar på ett demokratiskt sätt kan vara med och fatta beslut. Och det tycker jag skulle välkomnas. Och jag är mycket förvånad att Riksidrottsförbundet inte driver igenom en gemensam stadgemässig fråga när det gäller den grundläggande föreningsdemokratin att fler ska kunna rösta. Det borde inte vara så svårt.
Mikael Larsson var det som hörde av sig med frågan om samgåendet MFF LB07. Och från David Karlsson så vill han påminna oss om att rugby-VM pågår. Det har ju startat nu.
Det har vi snackat om.
Ja, Jens har ju kärleksbombat det tidigare också.
Rugby menar jag.
Ja, precis. Rugby, ja, precis. Ja.
Sporthuset. Ur avsnitt 5.
The Haka. Haka på mauriska dans. Den här krigsdansen innan matchen drar igång. Alltså alla rugbymatcher borde innehålla det nyzeeländska landslaget All Blacks. För det är de som gör the haka innan match. Boom, boom, står de där och ställer ner påkarna i marken och ser skräckinjagande ut och rullar med ögonen och grymtande läten och tungorna ut och allt vad det är för någonting. Det är helt underbart att se the haka.
Världens tredje största idrottsevenemang, rugby-VM, skriver David. Premiären i Japan ägde rum i helgen, håller på till 2 november. Det är ungefär samma längd då som det är nästan längre då än ett fotbolls-VM. Ja, lika långt ungefär. Ja. Nya Zeeland har vunnit de två senaste världsmästerskapen 2011 och 2015, precis som fotbolls-VM är det vart fjärde år. Och han skriver det att jag minns särskilt Sonny Bill Williams som i finalen 2015 gav bort sin guldmedalj när en pojke sprang in på planen efter slutsignalen. Mästarna Nya Zeeland spelade sin premiärmatch mot Sydafrika och vann, de två nationer som har vunnit 5 av de 8 VM som har spelats i rugby sedan det startade på 80-talet. Och det här är lite intressant, Lasse, apropå det här vi är inne i, det här paradigmskiftet när det gäller tv. Att från att det gått från linjär tv, tablå-tv, så har det blivit mer och mer att det sänds via streaming då, på nätet. Och nu var det så att nationens stolthet då, rugbylandslaget, Nya Zeeland All Blacks, när de spelade sin första match i VM i Japan så försvann sändningen mitt under pågående spel. Och det här är alltså det största som finns i nyzeeländsk idrott. Oj. För första gången så direkt sändes inte VM i nyzeeländsk tv på traditionellt sätt, utan rugbyfansen var tvungna att köpa matcherna via en streamingtjänst för att se de här matcherna då. Men när de skulle titta på det då, så blev det så att istället för sport så fylldes landets datorskärmar av pixlade bilder, felmeddelande och ett evigt buffrande. Klarar inte belastningen.
Det laggar, vet du.
Ja, visst, laggar. Och jag vet, någon gång när vi pratade med Manfred Aronsson, den gamla tv-chefen, sa han att egentligen inte internet gjort för rörlig bild.
Det visste inte de som försökte göra ståla på streamingtjänsten där.
Men det går ju bra. Men har man tillräckligt med resurser som Netflix och så vidare så funkar det väldigt bra. Men den här typen av belastning funkade inte. Och då var det alltså så att public service-bolaget på Nya Zeeland, TVNZ, bröt sina tv-sändningar för att istället kliva in och visa rugbyn för alla. Det är lite märkligt då, har de inte köpt rättigheterna men ändå får sändare. Men de fick kliva in för att rädda landet på något sätt. Jättefiasko för den här streamingtjänsten då. Internetleverantören Spark Sport.
Och sparken.
De får sparken. Och nu har tydligen, som jag förstår, har den här public service-kanalen nu fått fortsätta sända.
TVNZ, ja, TV Nya Zeeland.
Nu får de fortsätta sända. För ingen vill ju riskera det här igen.
Nej. Men hur har de tänkt där att lägga det som en streamingtjänst? Ja. Det verkar ju lite
en sån nationell angelägenhet.
Ja, vi får följa upp detta fram till Vad sa du? 2 november?
Ja, exakt.
Då avslutas också Allsvenskan i fotboll faktiskt. Det är lördag den 2 november. Mm. Ja, då får vi
väljer ni? Rugby-VM eller allsvenska avslutning?
På Nya Zeeland så har de ju större... Det är nog inte lika många som streamar Allsvenskan där i och för sig. Så att det är nog möjligt att de kan följa det där.
Men sen var det rätt kul annars jag såg det här med att vilket är världens tredje största idrottsevenemang. Friidrotts-VM säger att de är det. Rugby-VM säger det. Det är hur många evenemang som helst som säger att de är trea i världen. Alla vill ha den där positionen. Så jag börjar kika på det där. Det är så många som vill ha. Alla vet, det går inte att konkurrera med sommar-OS. Det går inte att konkurrera med fotbolls-VM. De är topp två. Fotbolls-VM allra störst om det gäller antalet tv-tittare.
Ja, fotbolls-VM måste ju vara allra störst.
Och sen är sommar-OS tydligt två.
Ja, därför att det är så ut, sommar-OS är ju så utspritt. Men sommar-OS är ju i grund och botten egentligen friidrotten. Ingenting slår ju en VM-final i fotboll. När avsparken är för en VM-final i fotboll så är det världens största idrottsevenemang från det ögonblicket och 4 år framåt till nästa VM-final spelas. Så är det.
Och när det gäller trean, ska du, alla de här mästerskapen tycker att de är trea bakom de här två ohotade. Cricket-VM säger att de är trea. Rugby-VM säger att de är trea. Paralympics säger att de är trea. Vinter-OS, friidrotts-VM, fotbolls-EM, Super Bowl, samväldespelen. Alla säger att de är trea i världen. Vill ha den positionen.
Nej, men alltså, second place is the first loser. Why bother number three?
Och då, är det ett uttryck eller? Hela den
vägen? Det är det just.
Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba, 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 kärleksbomba idag.
Kärleksbombning kommer och det är en kollega till dig som du ska få introducera strax, Tommy. Och jag lovar, det förra veckan var det nämligen Marit Björgen som drogs. Och hur ska vi kunna uppmärksamma utan att vi har lite norsklingande? Det var bara en liten teaser som man säger på annat språk. Här, men då gör vi lite tvärtom för Jens, du har väldigt bråttom, har vi insett. Du ska,
ja, vad ska du göra?
Frukost åka och jobba i Montreal, va?
Man måste in på jobbet helt enkelt. Kan inte flyga över hit och så sedan sitta och förspilla viktig tid, utan in på kontoret här väntas jag om 30 minuter. Så nu ser jag fram emot en härlig gul lapp med ett spännande kärleksämne som kommer att överösas av kärlek i nästa vecka.
Och nu drar jag lapp. Med respekt för Jens så väcklar jag upp den väldigt snabbt och Jens ska få läsa det här. Det vet ju varenda människa att det är väldigt viktigt.
Mm. Det sista Jens gör i dagens avsnitt.
Den där vet jag inte vad du tycker om, Jens. Den är ju uppmärksammad idag.
Vi håller oss inomhus. Vi håller oss på is. Men vi har inte med oss klubba och puck. Däremot har vi taggar längst fram på skenan. Så konståkning är det hela. Och jag har faktiskt en gammal djurgårdsspelare som jag... Gammal, han är inte så gammal. Men en djurgårdskollega, Peter Skog, som jag spelade fotboll med, god vän med. Mm. Hans fru, Karina, är gammal konståkerska och förbundskapten i konståkning. Så skulle vi behöva en riktigt bra livlina så finns Karina Skog.
Jag träffade ju henne på din 50-årsfest där när Steve Galloway dök upp också, som var väl gammal anfallskompis med Skog i Djurgården.
Stämmer.
Därmed säger vi bon chance till bon dig chance. Jens, ha en god arbetsdag och går vidare med Jens, men, hej hej.
Ja, men du Jens, en grej bara, fixa till det här nu med statistik på hårdaste skotten i fotboll.
Det ska vi fixa.
På din statistikfirma där, Sportlogic.
Det gör vi, vi har det till nästa år.
Och därmed dags för en... god stund med hyllning till Norge. Norsk längdskidåkning.
Marit Björgen har haft 3 vunne mästerskap. Nu är det 100 meter med råstaken som skiljer henne från OL-guldet. 100 meter från mål. Nu måste du ge allt du har. Nu måste du ta i alla krafter. Marit seiler fra. Marit seiler fra Kowalczyk. Hon har guldet i lomma. Det eneste Marit Björgen mangler i karriären är ett OL-guld. Och det är ett faktum. Jenta från Rogne blir olympisk mästare. Yes. Och tar det första norska OL-guldet under dessa lekarna. Fantastiskt av Marit Björgen.
Ja, jag är olympisk mästare, individuell guld. Det är inte många norska som har det.
Ja, men vad trevligt att vi har Jörn Sundby med oss. Hallå Jörn.
Hej hej.
Nu pratar vi riktig expertis på det här ämnet. Marit Björgen alltså, som vi drog från vår kärlekspåse senast. Du är ju kollega till mig på Eurosport i Norge. Och ja, vilka sporter har? Det är skidåkning, det är friidrott, cykel, ja, vad är det?
Jag har gjort klart med Vueltan då. Så det är cykel, friidrott, vintersport, lite fotboll om det trängs också.
Det låter ungefär.
Det är ändå inte mer än så.
Exakt, det var något sport.
Det är ju som på Eurosport så må man jobba med det mesta, så det har varit allt från Premier League till Timbersports.
Jag nöjer mig med hockey och fotboll, så jag känner att det räcker.
Ja. Och du sitter nu i var någonstans när du pratar med oss?
I Larvik i Vestfold, rätt på andra sidan av fjorden från Bohuslän.
Har du koll på Larvik eller?
Nej, men det är nästan så hade vi varit vid kusten i Bohuslän hade vi nästan kunnat vinka, va?
Ja, det är inte så. Det stämmer.
Det är lite god känsla av närhet till Norge.
Ge oss din bild av Marit Björgen. Vad säger du om detta skidåkarfenomen?
Ja, nu är det snart 2 år sedan hon la upp, så det är en av de största idrottskarriärerna i Norge genom tiderna. Det är också en av de längste, för hon var ju med i World Cup allerede som 19-åring da, i 1999 och höll på helt till 2018, så det är ju en 19-årig lång karriär. Och Marit Björgen kommer från Trøndelag, det är ju samma distrikt som Peter Northug, mens Peter Northug då kommer från norr för Trondheim, så kommer Marit Björgen från ett litet sted, Rognes sør för Trondheim, men var god allerede som liten, vant nesten alle skirenn hun var med i som ungdom, og kom inn da på landslaget og tok sin første verdenscupseier i 2002, og vant masse etter det, ble VM-dronning i Oberstdorf i 2005. Det var hennes virkelig store internasjonale gjennombrudd. Og så fikk hun da, som alle andre store idrettsutøvere, en nedtur, altså årene fra 2006 til 2009 var veldig, veldig dårlige, med et bunnpunkt i Liberec i VM i 2009, da, med 19. plass på denne jaktstarten med skibytte, som jo var helt elendig. Da var det mange i Norge som tvilet på hennes karriere, trodde hun var ferdig, men hun kom tilbake voldsomt. Vancouver, 5 medaljer, 3 gull, og etter det så har det jo vært en eneste lang suksesshistorie da, fra Vancouver og fram til og med Pyeongchang, der hun avslutta da med 30 kilometer og ble tidenes vinterolympier, passerte Ola Einar Bjørndalen, passerte Bjørn Dæhlie og tok da sin 15. OL-medalje. Så 8 OL-gull, hun har 18 VM-gull, og hun har vunnet alt som går an å vinne. I tillegg så er hun jo da ekstremt populær i Norge. Man har jo slike hvert eneste år, slike popularitetsbarometer der man spør folk hvem som er de mest populære idrettsutøverne og sånn, og den har hun jo vunnet flere ganger her på de siste årene. Hun har ofte kjempet med Aksel Lund Svindal, alpinisten, om den rollen, så Aksel har vunnet et par år, og Bjørgen har vunnet, men hun har jo alltid veldig høyt opp i den konkurransen der da, gått foran Petter Northug har hun vært i alle år, så hun er ekstremt populær i folket også, så en stor idrettskarriere og en veldig populær utøver og veldig populært menneske.
Har gått imot Marit Bjørgen. Ingen i verden fikk flere medaljer enn deg.
Nei, det stemmer.
Den norske avisen VG hadde en undersøkelse der de spurte folk hvem de mest, de norske folk, hvem de mest unnet et OL-gull. Og da svarte de Marit Bjørgen.
Ladies and gentlemen, gold medalist and Olympic champion representing Norway, Marit Bjørgen.
Ja, det som gjør henne populær er jo det at hun framstår som normal. Det tror jeg er det enkleste svaret på det, fordi dere har det jo i Sverige og vi har i Norge, altså janteloven, den står fortsatt sterkt i det norske samfunnet, og man skal liksom ikke, selv om man er god og best i noe, så skal man liksom ikke tro at man er noe spesielt av den grunn, og i motsetning til Petter Northug da, som jo har ekstremt mange fans, men som jo er det som dere i Sverige kaller for kaksi. så träffar ju janteloven han på en del områder, mens Marit Bjørgen framstår som en i större grad en helt vanlig person. Och det är ju, är man i frukostsalen på ett hotell där langrennslaget är, så där det är skiutövare, så har du Petter Northug, du har Klæbo, du har hvis Bjørndalen är där, så har du liksom, de har en slags sån stjärne aura runt sig, men så kommer Marit Bjørgen och så man tänker liksom, alltså hon framstår helt som en vanlig person och har liksom inte den där stjärne auran runt sig, och det tror jag folk sätter pris på att normala människor sånt sett kan göra det gott också i idrott, och Axel Lund Svindal har ju lite av det samma, väldigt ydmyk och det går hem, vet du, i den norska folksjälen.
Det var en Hollywood-avslutning också på karriären, kan man ju säga, eller hur? Alltså jag tänker på att i det sista OS-loppet då vinna med 3 milen i Pyeongchang efter att hon i början av det mästerskapet inte vann de inledande loppen.
Ja, det var ju det. Jag var ju färdig med min alltså backhoppning och det här. Så jag stod ju på stadion där och följde det löpet, och det var helt helt speciellt. Hon var ju så suverän också, det var liksom inte något snack om. Hon fick liksom den där perfekta dagen, den perfekta avslutningen. Allt funkade, skidorna var perfekta, kroppen var perfekt. Allt funkade.
För Marit Bjørgen, hon är den absoluta drottningen när det kommer till 3 mil. Så fruktansvärt dominant Marit Bjørgen, som ju faktiskt, ja, hon jublar så mycket, och där skär hon mållinjen, Marit Bjørgen som olympisk guldmedaljös.
Du är ju nu den främsta vinterolympien någonsin. Kan du förstå hur stort det är?
Jag syns det är vanskligt att förstå det. Jag gör nog det. Så jag tror nog jag trängt tid för att skönna det. Absolut. Så och inte minst tänka igenom på det jag har varit igenom. Det. Så, men det är väldigt en fantastisk fin avslutning på OL. Och det är mitt sista OL och sista dagen i OL. Så det är en fantastisk avslutning.
Det var ju så rätt att det fick sluta på det viset med en sån karriär. Så att även om vi är rätt trötta på att förlora mot Norge i skidåkning, så kunde vi stå upp och applådera åt Marit Bjørgen också. Det ska vi säga.
Mm, verkligen.
Ja, samtidigt så hade ju inte på något sätt de norska succéerna hade ju inte varit så stora och så morsomma hvis inte vi hade svenskarna att slå. Det är också en förutsättning för den stora langrennsintressen i Norge.
Men du, där har vi det gamla Lennart Johansson citatet som du sa tidigare, Lasse, gamla UEFA-ordförande. Vad var det han sa?
Med ska de vara, men stryk ska de ha. Och det gäller väl samma sak med skidåkning och Norge och Sverige då.
Med ska de vara, men stryk ska de ha. Är hon den bästa kvinnliga, är hon den främsta kvinnliga skidåkaren genom tiderna i världen?
Ja, det är hon nog.
Ingen tvekan eller?
Nej, det är inte något att diskutera. Man kan ta fram ett par sovjeter och russere som man ju vet lite om vilka stoffer gick på den tiden, men de heller är inte i närheten. Och det som ju är lite speciellt är ju att hon var ju då god på bäst på alla discipliner, alltså från sprint till 30 km, från den korteste till den längste distansen. Hon vant VM-guld i alla discipliner, och så nu var på en måte bäst på allt. I tillegg när det gäller då standingen i Norge, så må man huske på det att man tänker ju liksom nå, fordi Norge dominerar så i kvinnelangeren, så tänker man att Norge har alltid dominerat kvinnelangeren, men det har man inte. Alltså Norge tog inte individuellt guld i kvinnelangeren för Bente Skare gjorde det i Salt Lake City i 2002. Det var det första individuella norska OL-guldet i langeren för kvinnor. Och det var också då det första OL Marit Bjørgen var med i. Så da Marit Bjørgen tog individuellt guld i Vancouver i 2010, så var hon bara den andra norska kvinnan som tog individuellt OL-guld. Så Marit Bjørgen har på något sätt kommit igång och satt igång den här samman med Bente Skari då, satt igång den dominansen i norsk kvinnelangeren.
Du Björn, vi har pratat friidrott tidigare här i avsnittet. Tommy jobbar ju mycket med det och laddar inför OS på Eurosport där också. 2020.
Ses vi på OS i Tokyo eller?
Ja, det gör vi helt säkert.
Underbart.
Men vad säger du om de norska medaljförhoppningarna till VM i Doha?
Åh, de är stora. Och det är ju, nu har ju Marit Björgen lagt upp så det blir ingen konkurrens på det, men alltså populariteten i Norge nå till Karsten Warholm och Ingebrigtsen bröderna, den är enorm, och de har en popularitet nå som kan måla sig med de största vinterstjärnorna, så friidrett i Norge nå har fått ett enormt uppsving nå de sista par åren. Så Warholm och Ingebrigtsen kommer att bli fantastisk i VM i Doha. Karsten Warholm är ju favorit. Det är ju uppenbart. Det måste han ju finna sig att vara, även om han nu har fått tuff konkurrens. Tre man under 47 sekunder i år. Och Ingebrigtsen, där är det ju ett par tuffa kenyanere, självklart, som de jo har blivit slottade också i Diamond League, men att de ska vara med och kämpa om medaljer, det. Så friidrett går en lys framtid i möte. Så Tokyo blir härlig.
Ja, men då kan vi väl samarbeta Norge och Sverige. För Norge är skickliga i löpningen, här hör vi ju. Och Sverige har ju ändå stål i diskus och Duplantis som är en av favoriterna i stav. Så att Sverige kör tekniken, Norge kör löpningen. Så räknar vi samman alltihopa så kan vi bli riktigt, riktigt konkurrenskraftiga. I alla fall i ett europeiskt perspektiv.
Men du, på måndag, när den här podden kommer ut på måndag, då är det alltså så 30 september. Diskusfinalen med Daniel Ståhl. Vi har 400 häckfinalen med Karsten Warholm och dessutom Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter.
Ja. Ja, det blir fantastiskt. Jag inte glömma att vi har en diskoskaster också, Ola Isene, som ju är varit topp 5-6 i världen faktiskt i år. Han slår nog inte Ståhl, men han är också en finalman i Doha.
Nu måste jag testa min prognos som jag drog tidigare på den här på dig. Jag tror att Warholm sätter världsrekord. Jag tror att Warholm sätter världsrekord i det där loppet. Jag tror det faktiskt. Jag tror att Ingebrigtsen, som är favorit på 5000 enligt oddsen, inte vinner 5000. Men däremot att de kan chocka kenyanen Cheruiyot på 1500 meter, bröderna, och fixa ett norskt guld på 1500 meter. Jag testar teorierna på dig. Vad säger du?
Jag följer det. Jag tror också att det kan bli världsrekord på den 400 häckfinalen. Nej, jag tror på det, för jag tror alltså 1500 metern blir ju väldigt intressant fordi det är ett mästerskap. Det är inte den där Diamond League hvor du har fartshållare som sätter fart och Cheruiyot får den höga farten som han vill ha från start. Här blir det taktisk löp. Och det tror jag är fördel Ingebrigtsen.
Tänk att vi kan få en norsk världsrekord innehavare på 400 häck.
Det är otroligt
alltså. Det trodde jag inte när vi bytte millennieskift. Något liknande.
Nej, men man ser ju på de löpen, han har haft ett par av de löpen nu i det sista dagen, när han så var under 47 sekunder här, att man ser ju att det tekniskt så är det ju fortsatt mer att gå på. Alltså man ser ju att han kan springa fortare. Det är ju inte perfekt löp, och det är klart om de tre här, Samba, Benjamin och Warholm, om de fortsätter att pusha varandra, då kan vi se 45-talet i löpet av 3-4 år, alltså, för de är ju fortsatt unga alla tre.
Ja, men härligt, vi ser fram emot friidrotts-VM och tack för bilden av Marit Björgen, tidernas främsta skidåkare.
Verkligen. God tur!
Tack,
vi hörs. Och vi hörs igen nästa vecka med avsnitt
212,
Lasse och alla andra, och då blir det mer friidrotts-VM.
Ja. Hej.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka. Jippie.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.